I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Man pratar ofta om vilja och motivation och allt sånt. Och när man hör folk fråga om det där, eller prata om det där, så hör man ofta att du har som stark vilja och du orkar träna och du är motiverad och allt sånt där. Och då har man helt fel uppfattning egentligen om vad det här handlar om. Vilja, det är inte något någon föds med medan andra liksom föds utan det. Utan det är precis som en muskel. Det är något man behöver träna. Viljan, alltså vi vill alltid försöka undvika obehagliga situationer. Vi försöker alltid hitta den liksom lättaste vägen. Vi alla så, även jag. Men för att förklara liksom vad vilja är, jag tror att jag liksom får börja någonstans från början. Eller egentligen ska vi börja 2003, den 10 oktober. Jag sitter i ett omklädningsrum. Jag tittar runt. Jag ser att... Alltså det är en boxningsmatch. Jag förstår att jag har boxats. Jag är klädd i boxningskläder. Jag har också den där svetten. En sån här svett som man bara får av en match. Blod och adrenalin i en härlig blandning. Jag känner också lite blodsmak i munnen. Jag känner också liksom i huden där den är tunn i pannan och så, att man har fått slag. Jag tittar runt i omklädningsrummet. Jag ser min bror, jag ser min tränare. De ser djupt olyckliga ut. Problemet är att jag inte minns någon match. Inte ett spår. Jag vet faktiskt inte ens vad jag är. Vad hände, så? Du blev knockad, grabben, säger min tränare. Va? Jag frågar igen. Vad hände? Du blev knockad. Jag frågar gång på gång. Det vill liksom inte på något sätt ta fäste, det där som inte kunde hända. Jag var ju beredd, eller jag var liksom berömd för att kunna ta otroligt mycket stryk. Det var liksom min grej. Jag gick inte att knocka. Så jag frågar igen. Vad hände? Det tar mig säkert någon timme innan jag inser att jag blev knockad och min boxningskarriär är över. Under natten funderar jag en hel del på mitt liv och frågar varför. Varför har mitt liv varit kantat av så otroligt mycket våld och så otroligt mycket blod? Varför? Jag kommer hem nästa morgon. Det är löpsedlar. Paolo och Roberto brutalt knockade i natt. Jag ligger och sover på bägge löpsedlarna. Min exfru, hon är gravid. Jag är arbetslös. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag har inte liksom en idé egentligen om vad jag ska försörja mig på. Hur jag ska liksom skapa ett nytt liv. För jag förstår att min boxningskarriär är över. Jag har gjort näst mest proffsfighter i svensk boxningshistoria. Jag känner någonstans att gnistan och viljan, den har dött. Den finns inte kvar där. Jag vill inte ens hämnas. Jag vill på något sätt bara krypa ner under sängen, dra täcket över mig och bara skita i allt. Men det är ju inte riktigt något alternativ. Jag ska snart vara pappa. Det visar sig att det blir en son. Han heter Enzo idag och är 18 bast. Så att vika ner sig. Att krypa ner i sängen och dra täcket över sig. Det var inte alternativ. Måndag morgon öppnar mitt första företag. Onsdag hade jag tvingat mig upp till TV3s chef. Jag sålde in 6 stycken dokumentärer som alla går väldigt, väldigt bra. Jag tror flera kommer ihåg några av dem. En åt jag skräpmat under 3 veckor. Jag gick upp 16 kilo på 3 veckor. Jag gick liksom från att bara ha rutet i magen till att ha både liksom tvättmaskin och torktumlare på magen. Jag var fan som en gräddballong efter 3 veckor på skräpmat. Men återigen, den här frågan varför? Hur kommer det sig att det hamnade där i kriminaliteten? Hur kommer det sig att jag tog ur mig ur den? Hur kommer det sig att jag har den här viljan som ofta tar mig ur problem? Och också att jag har en förmåga att trassla till det i livet. Var kommer det ifrån? Stockholmspolisen klassade mig en gång i tiden som en av Sveriges 3 farligaste ungdomar. Jag blev knivhuggen 3 gånger. Att jag lever det är egentligen bara tur. Ofta får man det där liksom beskrivet som en trappa med kriminalitet. Och så är det verkligen. Att man börjar liksom strula till det lite i skolan. Ingenting speciellt. Pojksträck, man skolkar lite. Man hamnar i bråk. Men för mig som började få problem med högstadiet, med min dyslexi. Jag hade svårt att hänga med i skolan. Jag kände mig dum. Och helt plötsligt så fanns det något där jag var duktig. Något jag var bra på. Jag var tuff. Jag kunde slåss på gatan och jag var orädd. Man tog små, små steg in på den här kriminella banan. Och till slut så var jag liksom nästan yrkeskriminell. Eller jag var yrkeskriminell. Knivhuggen, skjuten på. Och allt det där höll på att gå riktigt, riktigt, riktigt åt helvete. Som sagt, det är egentligen bara tur att jag lever. Mitt gamla gäng, Örnligan, var ju på väg att ta över liksom den undre världen i Sverige. Och jag var på väg rakt in i det där. Men allt skulle ändra sig under ett polisförhör. Jag är 19 år. Jag blev uppkallad till polisen. Det är ett rån jag faktiskt är oskyldig till. Men the usual suspect. En av de usual suspect. Man, 1,75 lång, mörkt hår. Och det var jag. Så jag satt på det polisförhöret. Armarna i kors. Och var allmänt stöddig. Sa ingenting. Jag hade ju rutin på det. Gå på polisförhör på den tiden. När jag ska resa mig och gå, så tittade han en sån på mig, den där poliskommissarien. Och sa han, vänta Paolo, sätt dig ner igen. Jag vill bara att du ska se en sak innan du går. Han drar ut en låda ur skrivbordet. Han plockar upp en bild, skjuter den ur skrivbordet. På bilden finns en kompis till mig. Han är död. Han ligger i en pöl av sitt eget blod. Han säger till mig, Paolo, du kommer också bli skjuten som den här snubben. Snart är det din tur. Det är ditt nummer, säger jag. Du vet att det står det på den lappen. Jag reser mig upp. Jag ber honom omsorgsfullt att dra åt helvete. Vilket jag egentligen idag vill tacka honom för, den meningen. Men stödjer jag 19-åriga Paolo Roberto och ber honom omsorgsfullt att dra åt helvete. Utanför på Vasagatan, där polisstationen låg en gång i tiden, så tittar jag mot himlen, knyter mina händer och säger, om det finns en gud, hjälp mig. Men jag hade tur. Kort efter där så träffade jag chefen på Café Opera. De har börjat få problem med förortsgäng, så han anställde mig som dörrvakt. Och det där såg jävligt lustigt ut. Mina kollegor var runt 2 meter, vägde 100 kilo. Jag är 1,75 och på den tiden vägde jag 64 kilo. Men när det var slagsmål så var det jag som slogs och de tittade på. Samtidigt tävlade jag i en sport som heter taekwondo. Och jag hade börjat som lite buse. Alla skrattade åt mig, den gamla gatbusen. Men jag var flerfaldig svensk, blev till slut flerfaldig svensk och nordisk mästare i taekwondo. En dag så blev jag utmanad av han som var svensk mästare i kickboxing, Erik Lelopad. Jag tackade naturligtvis ja. Bring it on, sa jag. Och det här sätter liksom egentligen tonen för hela mitt vuxna liv. Bring it on, vi kör. Men jag kom hem och funderade igenom vad jag hade tackat ja till, så hade jag tackat ja till att boxa om SM-titeln i kickboxning. Och när jag funderade igenom det där så var jag ju liksom svensk mästare i taekwondo. Jag kunde ju fan inte slå ett märke ett kilo smör. Jag kunde inte slå kul ett glas vatten ens en gång. Jag var urusel på boxa. Jag hade 1 månad på mig att lära mig boxa, så bråttom var det. Så jag skyndade mig ner på närmaste boxningsklubb, Stockholms AIF. Jag klev in där, genom dörren på klubben, tränaren tittade till på mig, men så sket han mig. Han hade 2 viktigare killar, 2 matchkillar. De sparrade där i ringen, de skulle gå match i helgen. Jag ställde mig lite och slog på säcken, men nästa rond så tittade han lite längre på mig när tränaren. Det visade sig att han hette Hasse. Han skrek: "Vad väger du, grabben?" "Och jag väger 69, sa jag. "Kan du väga 67 på lördag?" "Ja, sa jag." "Bra, då är det match." Sen jag tränade tre gånger och gick min första boxningsmatch. Mötte den svenska juniormästaren som hade precis blivit senior. Och Osori hette han. Jag knockade honom efter 21 sekunder. Ett halvår efter det debuterade jag som proffsboxare. Ingen trodde på mig, kan jag säga. Alla sa: "Den här gamla busen, ska han bli något? Taekwondo, sprattelgubben", sa de inom sporten. Men jag boxade upp mig och till slut var jag topprankad i världen. En kväll så ringer min manager. Han frågar: "Är du i form, Paolo?" "Hur så?" sa jag. "Utmanaren i viklassen över dig till VM-titeln har hoppat av. De ringer runt och försöker få nya utmanare. Alla tackar nej. Och då undrar de om du vill boxa." "Bring it on", säger jag naturligtvis. Jag lägger på luren och funderar och kollar upp vem världsmästaren är. Det visar sig att han heter Javier Castelejo. Han har 36 matcher och de har vunnit 32 på knockout. Jag sätter igång och tränar och är i toppform. De skickar också upp ett tv-team från Spaniens största tv-kanal. Han är en superstjärna i Spanien, en spansk Ima Johansson, kan man säga. Så de skickar upp ett tv-team från Spaniens största tv-kanal för att intervjua mig och fråga hur jag trodde matchen skulle gå. Jag talade naturligtvis om för tv-teamet från Spaniens största tv-kanal att Javier kan säga att jag skulle få smörj. Mängder av den varan, för övrigt så var han en jäkla fjolla, och det var alla andra spanjorer också. Det var ett fjollgäng helt enkelt, talade tydligt om för det där. Och det där tyckte, hör och häpna, den här tv-kanalen var helt fantastisk. Så de klippte upp den här till en trailer. Klippte om det till en trailer. Så en gång i timmen, under en månads tid, dök jag på Spaniens största tv-kanal och talade om att alla spanjorer var fjollor. Det där förstod inte jag förrän jag kom ner till liksom Spanien och landade på Madrid. Redan liksom i tullen så började folk, jag bara såg dem, tittade med bara Paolo Roberto, bara han ska dö. Taxichauffören var liksom, hela resan in till Madrid var som en lång liksom mening fylld av svordomar. Den enda som såg glad ut, det var när jag kom in på hotellrummet, eller på hotellet, när jag klev in där, så var det någon som löste upp hela hotellobbyn, vände som tittade med hat på mig, utom en man som bara lyste upp av glädje och sprang fram och sa: "My name is Bernard Roche. I'm the promoter for the fight. It's sold out. Everybody hates you." Så att jag förstod att det kunde bli en hetsig kväll på Leganés 25 arena i Madrid. Presskonferensen, Javier Castelejo är inte glad, kan jag säga. Pressen är inte glad. Jag kommer dit på en torsdag. Lördag kväll är det dags för fighten. Min första VM-fight om WBC:s titel. Jag kliver in. 60 000 spanjorer ställer sig upp och skriker. De kastar till mig grejer. Min tränare får säga: "Vi taggar gärna, grabbar, annars får vi fan däng på vägen." Nej, det betyder på svenska: "Vi får springa fort, annars får vi stryk." När jag kommer upp i ringen så träffar jag en som är argast i Spanien. Det är Javier Castelejo. Matchen blir en fullkomlig sluggfest. Jag tar ledningen i de första ronderna, men Javiers rutin och framförallt hans hårslående, han är en av världens mest hårslående boxare under den tiden, tar ut sin rätt. I rond 7 skallar vi ihop, han följer upp med en uppercut, det börjar blöda kraftigt i näsan. Domaren säger break, stopp, tar mig till neutral ringhörna, kallar upp matchläkaren.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Matchläkaren tittar på min näsa och det jacka har under ögat och bryter matchen. "Jag vill fortsätta", säger. "Glöm det." "Men jag leder." "Glöm det", säger matchläkaren. "Det är för mycket blod." De bryter matchen och på vägen ut från ringen börjar det ont. Jäkligt ont. I omklädningsrummet förstår jag varför. När jag blir undersökt av matchläkaren. Jag har brutit näsan. Jag har brutit käken. Jag har fått en Treben avslaget, öfosy, 15 stygn i ansiktet. Väldigt, väldigt jobbigt att förlora kan jag säga. Första VM-fight, man har ju tränat helt liv egentligen från man började på liksom Upplands Väsby judoklubb 1975. Som har egentligen tränat liv för fight och liksom stolthet och sånt där. Och få stryk på det sättet live på tv, det kändes förnedrande. När jag kommer hem, jag bor på Vikingagatan då, i Birkastan. Och det är rätt så här, mycket krogar och sånt där. Så att jag vill inte riktigt gå ut. Men jag är tvungen att gå och handla frukost nästa morgon. Så jag går ut där sent på kvällen för att handla. Och när jag öppnar dörren så står en dam utanför och bara, wow, vilken fight. Och så kramar hon mig. Så jag förstår att folk har egentligen insatt att jag är lite boxare, att jag har en vilja av stål. Fighten blev mycket omskriven och den gick sålde otroligt bra på tv. Det var många som såg den. Några år efter det så dyker upp en annan svensk. Han får precis som jag möjligheten att hoppa in som ersättare i en VM-fight. Den stora skillnaden är att han knockar världsmästaren och blir Sveriges tredje världsmästare genom tiderna, Armand Crunch. Han får inte riktigt den credden han tycker att han ska få. Och jag kan visst må hålla med om det. Jag fick mycket mer press. Det kan ju bero på att jag var lite roligare. Så där, förlåt Armand. Du var bättre boxare än mig, visade sig. Jag var bättre på tv kan jag säga. Jag ser att du har gjort en del tv på sistone. Men jag tror Armand tog lite illa upp av det där. Så han började liksom i någon intervju där på i Expressen säga att jag var ingenting. Och han skulle knocka mig om det blev en match. Skulle han knocka mig. Han skulle ge mig sitt bälte om han inte knockade mig på 3. Så det blir naturligtvis fight. Jag går upp 2 viktklasser. Jag knockar första utmanaren i mellanvikt. Och till slut så blir det fight. Matchen går i Lübecks arena. I Tyskland, helt slutsålt. Bara svenskar, 10 000. Och när jag kliver in på den här arenan så ställer sig 10 000 svenskar upp. Eller kanske 8 000, 2 000 höll på mig. 10 000 höll verkligen på Armand. Tidningarna som alltid har liksom älskat mig, de hade piskat upp en hatstämning. Han var den trevliga killen, jag var busen som skulle få stryk. Nu skulle bli avrättning. Alla som kunde något om boxning, även liksom folk som jag känner, de visste ju Armand var, han är 2 viktklasser över mig, han är 10 kilo tyngre, han är 10 centimeter längre, han skulle knocka mig och det skulle gå fort. Det var liksom allas inställning. Så när jag kliver ut så ställer sig 8000 svenskar upp och buar. Grejen med det där är att jag är van med det där. Så där har det varit hela mitt liv. En av poddarna tidigare med Taba Motsuela, han berättade att när jag tävlade så hade jag faktiskt förträngt det där. När jag tävlade i Solnahallen så vann de här Master Cup och All Style Open, vann jag 4 eller 5 gånger, så skulle de alltid utse liksom fighten, du vet, galans fighter. Då fick vinnarna varje gång ställa upp sig på led och så klämde man fram och så applåderade publiken. Och alla de applåderade till alla utom en kille. Mig buade de alltid till. I alla fall 80%, 20% jublade, 80% buade. Men jag hade förstått det där att redan då, att så här, det är skitsamma om 80% buar, 20% jublar. Alla betalar biljetten. De betalar inte biljetten för att se min motståndare. De betalar för att få se mig få stryk eller få se mig vinna. Och jag gråter hela vägen till banken. Jag kan säga att jag fick otroligt bra betalt för den här fighten. Jag fick lika mycket som Armand. Det var en diskussion där med promotorer och allt sånt där. De sa, men han är ett champ. Ja visst, visst är han det. Han kommer inte sälja några biljetter. Det gör jag. Och det gjorde jag. Det är en av de bäst säljande pay-per-view någonsin i svensk boxningshistoria. Gången går, matchen börjar. Och jag har ju sett honom möta en annan sapo. Han höll på att bli knockad, Armand. Av en kosovalban som precis som jag är vänsterhänt. Ni vet Leonardo da Vinci, Atlas Caesar, Einstein, Paolo Roberto. Vänsterhänta genier. Men han slog med samma hand. Man slår ju nästan alltid växelvis. Höger, vänster. Han slog först i kroppen med vänster och så upp mot huvudet. Och då sänkte armen handen och han var så nära. Så jag tränade ju liksom i 3 månader på den här slagserien. Och jag får upp honom på repen i första ronden. Och då får jag in den hårt i kroppen. Jag hör hur luften går. Och så upp i huvudet. Och det är så nära att han går ner. Men gång går, räddar honom. Jag såg inte riktigt hur illa han var ute. Annars hade han nog öst på mera där. Men han klarar första ronden. Sen är några mellanronderna jämna. Och sen vinner han de sista 6. Matchen går tiden ut. En av de hårdaste matcherna i min karriär. En av de hårdaste matcherna i Armans karriär. Men när domslutet kommer och Armans hand upp. Han har vunnit. Knapp på poäng, men han har vunnit. Inget snack. Ni skulle ha hört jublet. 8000 svenskar ställdes upp och skriker av lycka. För nu hade de blivit av med den där stöddiga blatten. Glöm det. 1 år senare var jag på väg upp i min nästa titelfight. Jag mötte den sydamerikanska mästaren Lujan Bejarano. Gången går. Och det är för första gången i min egen viktklass. När jag mötte Javier Castelejo så var det viktklassen över. När jag mötte Arman var det mellanvikt. Det var 2 viktklasser över. Den här gången var det vältervikt. Det var min viktklass. Och jag kände att jag var i toppform. Och vi kommer ut. Och det blir fullkomligt krig. Tidningen Boxning har utnämnt det här till en av de 3 hårdaste fighterna i svensk boxningshistoria. Det är fullkomligt sluggfest i 12 ronder. Jag har aldrig varit så trött. Jag tror jag aldrig haft så ont. Men nu gången går efter 12 ronder stenhård fight. Jag blöder under bägge ögonen. Jag blöder över bägge ögonen. Men nu gången går så är jag så trött. Så att jag orkar inte ens tänka på att matchen är slut. Jag bara, eller orkar inte ens tänka på vem som vinner. Utan jag är så här, armar baken ner. Och helt plötsligt så är någon som tar min hand. Och mina arm åker upp. Och jag har vunnit min titel. Det har tagit 9 år av mitt liv. Men för första gången har jag lyckats med något på riktigt. Jag får beröm i tidningarna. Och för första gången är jag lite populär. Folk är tvungna att erkänna att det var en riktigt bra fight. Och han är verkligen, han försvarar sin titel efter och är fortfarande sydamerikansk mästare året efter. Lujan Bejarano. Så att det är en bra motståndare jag slår där. Och där skulle jag ha lagt av att boxa. När 1 år senare var på väg upp i min sista fight så var det faktiskt en helt ny boxare som klämde mellan ringrepen. Något hade hänt mig under året jag varit borta. Jag hade träffat en tjej. Jag hade blivit kär. Tjejen hade blivit gravid. Och jag skulle bli pappa. Och det hände något. För första gången i mitt liv så var det något som liksom bröt igenom den där hårda grejen. Första gången i mitt liv. Men sen jag var tonåring, den hårda ytan, något trängde igenom. På träningslägret innan sa min tränare att det var inte samma boxare. Jag var mjukare. Det fanns inte den där fighting spiriten. Men jag hade varit dålig förut på träningsläget. Men när väl jag kom upp till fighten så var det något som vaknade. Men jag gjorde det inte den här gången. Jag möter den argentinska mästaren. Gången går. Jag springer ut till mitten av ringen. Jag slutar jabben. Jag träffar honom ganska enkelt. Han svingar hårt tillbaka. Jag glider undan och jag känner att det här blir en enkel match. Jag är snabbare. Jag har mer rutin. Jag är regerande mästaren. Han kommer få stryk. Det här blir en promenadseger. Och det är det sista jag kommer ihåg. Sen vaknar jag i omklädningsrummet. Och mår om och frågar vad hände. Under natten så funderar jag en hel del på den här frågan varför. Varför mitt liv vart så kantat av blod. Och där börjar en del svar forma sig. Att djupt där innerst inne så vill vi alla bli älskade. Djupt där inne finns någon som säger se mig, älska mig, krama mig. Måndag morgon öppnade som sagt var mitt första företag. Onsdag hade tvingat mig upp till TV3s chef och sålde in min första dokumentär. samma år när jag fick anställning på TV3, så är det dags för Enzo där att födas. Och när han föddes så tänkte jag, tänk om han skulle förlora liksom kontakten med Italien, som har varit så viktigt för mig. Någonstans ett barn utan sina rötter, det är som ett träd utan sina rötter. Man blåser omkull om man inte vet var man kommer ifrån. Kultur är otroligt viktigt, identitet, en samtillhörighet. Han är ju också svensk, precis som jag också är svensk, men han har sina rötter i mörkaste Syditalien. Och jag tänkte, tänk om man förlorar liksom det. Tänk om man liksom glömmer bort hur man lagar en riktig tomatsås. Tänk om man har ananas på pizzan. Fy fan, vilket jävla mörker. Så jag började skriva ner lite recept som mina fastrar gjorde. Klassiska napolitanska recept. Så att han inte skulle glömma bort liksom var han kommer ifrån. Och när jag tänkte på mina fastrar så tänkte jag också, de berättar spännande historier om min familj. Om min farfars far som jag är döpt efter, Paolo Antonio Cuore d'Acciaio. Farfar Paolo Antonio med hjärtat av stål. Han var faktiskt skjuten och överlevde det. Och ju mer jag funderar på det där recepten, så skriver jag ner också historierna. Och när min exfru Lena ser där, hon har ju aldrig sett mig skriva, hon har ju aldrig fått en lapp liksom. Jag är ju dyslektiker, du vet, jag älskar dig, det är anledningen till att jag lever, det skulle bli pälskare eller någonting, det skulle förlora hela sitt syfte. Men för första gången så ser jag mig koncentrerad där, skriver något varje kväll. Efter ett tag så frågar hon, vad gör du? Nej, jag skriver lite historier till en så. Vad heter det? Får jag läsa sen? Ja, visst, absolut. Så hon läser och någon jag läste klart och sa, fan, det här är ju bra, Paul. Jag tycker du ska ringa ett förlag. Vadå? Nej, lägg av. Hela min liksom skolgång, hela min dyslexi, allt det där spökar ju. Och då sa hon det magiska ordet, är du rädd eller? Nej, det är inte. Nästa morgon ringer jag ner till Bonniers. Jag ringer ner till receptionen och säger, hej, Paul Roberto, jag har skrivit en kokbok. Bara reaktionen, okej, du ska få prata med någon här. Jag får prata med Annika som senare blir min som jobbar med alla mina kokböcker sen. Och hon låter också rätt skeptisk och så säger hon, kan du skicka lite? Ja, men jag, det är lite recept och sen så är det lite historier. Så jag skickar dem där och 10 minuter senare ringer hon upp och säger, det här är bra, Paolo. Hur många såna har du? Jag har ett par 100 såna här historier, så. Och tusentals recept. Jag tycker du ska komma ner. Jag skrev min första kokbok. Och idag har jag sålt över 300, upp till 300 000 kokböcker. Jag är prisbelönt kokboksförfattare. Jag har fått pris av Kockakademins pris. Så här, jag vet, under min skandal här, hur fick Paolo Roberto skriva kokböcker? Hon skrev någon jävla debattartikel tror GP. Ska jag berätta varför jag skriver kokböcker? Är jag jävla pajaser? Till skillnad från er så säljer jag kokböcker. Jag har nästan sålt 300 000 kokböcker. Jag är också prisbelönt. Kockakademins. Så det är lätt att snacka skit. Gör saker själva, era jävla pajaser. Något år efter det så startade mitt första pastaföretag. Paulus. Och det har jag och några polare som gick ihop. Det är också en sån här grej under min skandal där. De sa att jag var bara ansiktet utåt och så. Jag investerade varenda öre där. Recepten till såsen och det från början var mina recept. De ändrades under tiden. Jag tog fram alla de första produkterna tillsammans med Fredrik. Vi var nere på massvis med resor i Italien. Jag byggde det där företaget från grunden. Jag finansierade det där företaget. Jag fick inget betalt. Jag investerar i det där företaget. Så att jag skulle vara någon jävla ansikte utåt. Det är en grov förlämpning. Jag har gjort många dumma grejer. Men det där är fan en förlämpning. Rätt jävla pissmyror. Vi startade där. Och det här med erfarenhet av att veta hur man säljer grejer. Och att negativt inte alltid dåligt. Vi hade precis kommit igång. Och dagen efter är det någon som har gjort en anmälan när vi startar igång det här företaget. För att det står på förpackningarna från Paolo Robertos bakgård. Då är det någon som någon journalist som gör en anmälan När jag går in och läser på hennes hemsida så har hon lagt upp lite artiklar hon är lite stolt över som antagligen speglar hennes politiska värdegrund. En av artiklarna var rubriken "Låt inte bli fångad i orgasmens fälla". Bara så ni förstår vad det var för typ av journalist. Hon har anmält oss för falsk marknadsföring, för pastan var inte gjord på min bakgård. Så vi blev anmälda, och som vanligt, svensk media älskar ju mig, så varenda, alltså från SVT, alla stora tidningar, alla skrev en artikel, falsk marknadsföring och allt sånt där. Och när det här kommer, alltså mina kollegor då, alltså, vi är ett gäng polare som investerar där, de har investerat mycket pengar, de är helt knäckta och de ringer upp, fan Paul, det här kommer gå åt helvete, och nej, så här. Jag bara, är ni helt tappade? Det här är det bästa som har hänt oss. Fattar ni? Så nästa dag ringde jag upp till alla redaktioner som sa så här, ni bryter mot god pressetik här. Ni har skrivit om mitt företag, ett kommersiellt företag, där ni säger saker om oss utan att jag får svara. Och då alla de gillade såna kändisspråk liksom, så att alla lät mig, jag intervjuade mig och frågade, jaha, är det för din bakgård? Nej, de är inte för min bakgård. Det stämmer, det stämmer. Men däremot, och där fick jag med alla tidningarna. Däremot så ringa, vi började med färsk pasta. Däremot så ringa konserveringsmedel. De är äkta mozzarella i, äkta parmigiano reggiano, vi är de enda som har det. Och så vidare. Och inga konserveringsmedel. Det gjorde att vi på någon vecka från vi startade gick upp från 0-15% av den svenska pastamarknaden. Den växte på det där företaget, och till slut så var det dags att få in det på alla ICA, alla Konsum. Jag vet en transport vi körde från Italien. Jag fick en bild på 77 tågvagnar. 77 tågvagnar fyllda med produkter med Paulos. Det rullade på. Jag startade restauranger. Jag hade ett av fyra restauranger, ett hotell och pasta. Men sen kom den. Min Werner, jag brukar säga min fadäs, men det får jag inte säga, för Werner, vi har jobbat med våra demoner tillsammans lite grann. Utan jag ska säga mitt sexköp. Och jag får ofta höra det, att jag försöker liksom komma undan det där. Så jag har bett alla om ursäkt. Och de som vill ta för, jag kommer inte fortsätta. Alla vill alltid när man pratar om det säga, du ska be om ursäkt. Jag har bett om ursäkt. Direkt. Jag grät ut. Eller grät gjorde jag inte. Men jag böjde mitt huvud och bad så mycket om ursäkt. På TV4. Och folk får säga vad de vill om den här jävla intervjun. Men för mig så bad jag om ursäkt. Jag böjde på huvudet, och de som vill ta ursäkten, de får ta den. De som vill håna mig, well, bring it on. För ni har alltid funnits där vid min sida. Skitsnackarna. Pissmyrorna. De där i Solnahallen, längst upp på de billigaste platserna. Det var där de hade som aldrig gjort en fight själv. Ni sa att jag aldrig skulle bli något. Jag blev svensk och nordisk mästare i taekwondo. När jag började kickboxas, då sa ni hela gängen, du kommer aldrig vara, du bara taekwondo kille, du kommer aldrig bli liksom en kickboxare. Jag är svensk mästare i kickboxning. Sa ni också när jag började proffsboxas. Så ni är ju bara kickboxare, det kommer ju aldrig bli något. Jag är en av fem svenska män som har boxat med VM-titel. Jag tog två titlar. Sa ni alla, du är bara en boxare. Du kan ju inte skriva kokböcker. Du har ju knappt gått i skolan. Jag är prisbelönt. Storsäljande kokboksförfattare. Restauranger, hotell har jag ägt. Samma gäng buade på nu. Äntligen fick de chansen att göra ner den. Och jag kan säga att med all rätt fick jag mycket skit. Men jag blev ju av med allt. Nordea krävde in sin bankgaranti för restaurangerna. Det var ju covid där också, så de gick ju rätt dåligt. Så de krävde in sina bankgarantier och allting. Så jag blev av med 1,2 miljoner. De skickade allt jag hade på banken bara borta. Så att det var tufft. Jag levde på liksom 15 000 i månaden. Men återigen. Grejen är, om man blivit nedslagen förut så vet man. Man har formen. Dress up, show up. Res på dig, borsta av dig dammet och kör. Vad som har hänt har hänt. Det är klart att man ska ta erfarenheter av det. Men du måste ha större framruta än backspegel i livet. Den här skandalen hände. Eller skandalen, vilket som mix sexköp. Det är svårt det där. Måndag morgon. Till lägga ut på Instagram. PT, jag hade, det enda jag hade var jag har ett gym hemma. Så är det någon som behöver PT-tjänster så erbjuder jag det. Jag hade inga pengar. Jag var tvungen att betala mat och hyra och allt sånt där. Och det finns ju något i den här skamkulturen. Folk lägger ju fortfarande ut 2 år efter. Ska du sälja pasta, ditt jävla svin och allt sånt där. Ja, men jag har betalt mina böter. Jag har bett om ursäkt. Hur ska jag gå på bidrag då? Ska jag inte jobba? Vem ska betala för mina barn? Min exfru eller? Ska jag vara en samhällsmedborgare som bidrar? Eller ska jag bara gå runt och bära liksom en skampåle runt om? Där ni får ställa upp den på varje torg jag ställer på. Ska ni få kasta skit? Glöm det. Så hade min första kund som var Werner. Präststuderande som lyssnar på avsnittet som finns med honom. Väldigt klok man som jag är tacksam att han har kommit in i mitt liv. Det skedde, jag tror det var i maj. Mitt sexköp skedde. Jag blev av med allt, skinnad, allting. Men jag äger ju mark i Italien. Jag har rätt mycket olivträd. I oktober. Jag åker nu. Idag är det, vad är det? Jag måste titta här, vad är det för dag då? Det är den 11 oktober. Den 13 oktober åker jag till Italien och startar skörden av min olivolja. Ni hittar den på robertos.shop. Min familj gör en olivolja av världsklass. Och jag är en del av det. Jag äger rätt mycket, men jag tror att det är den största markägaren. Eller jag är den största markägaren. Jag har ärvt mark och jag har köpt mark när jag hade pengar back in the days. Så i oktober så startar jag upp en liten webbsida med liten bara jättedålig varan. Tillsammans med 2 kompisar som gick in och hjälpte till. Och så åkte jag ner och startade skörden. Och vi sålde för 500 000 olivolja där bara på 2 månader tror jag. Och det är det som blir robertos.shop idag, där vi har kvalitet, där vi har det bästa Italien att erbjuda, från handgjord pasta från Gragnano till min olivolja. För att många dels tycker illa om cancel culture, därför handlar det om mig. Andra gillade ju mina produkter och tänkte, vad fan, det är klart han är en idiot, han har gjort det där, men vad fan, man kan inte bara ta bort produkter, det blir jättekonstigt. Va? Så återigen, livet, vad har du lärt mig? Jo, det är svårt att besegra någon som aldrig ger sig. Och är det något jag har lärt mig, så är det att resas upp. Att börja om. Att våga. Och bara sätta igång. Börja jobba. För varje 1000 mil affär börjar med 1 steg. Tänker man för mycket på nästa steg, så kommer man bli stående på 1 ben. Alla idéer, alla affärsidéer. Det finns ingen affärsidé som är perfekt. Man måste våga dra igång det. Du vet, du måste lyfta. Även fast det inte är perfekt. Och sen får du bygga planet i luften. Man måste våga. För funderar man hela tiden, då kommer det inte hända någonting. En av mina favoritcitat är från Mario Andretti, den av världens bästa Formel 1-förare, som kraschade rätt mycket, kan jag säga. Det är ett sånt jäkla bra citat. If you get everything under control, you're not going fast enough. Så är det. Så våga köra, jobba, lev din dröm. För ingenting är så dåligt att vara kvar på en plats man inte är hemma. För mig så har min skandal, eller mitt sexköp, fullkomlig idioti, fullkomligt svek mot min dåliga dåvarande flickvän, grisigt, svinigt, rätt åt mig att jag fick skit. Men Vet ni vad? Ibland måste man krascha riktigt jävla ordentligt. Ibland måste man få liksom fötterna undansparkade på riktigt. Ibland måste man liksom ha ryggen riktigt mot rännstenen. Att det går inte att sjunka djupare än vad man sjunker. För i den situationen så finns det bara ett ställe att blicka upp. Det är mot stjärnorna. Det som min gamla moster alltid sa på latin. Per arbore ad astra. Genom svårigheterna mot stjärnorna. För ibland är det bra att börja om. Det är klart att jag inte vill sjunka så djupt. Det är klart att jag inte vill ha fightat så hårt som jag gjort under de här åren. Men det har gjort att jag har kunnat starta om mitt liv. Och det hade jag aldrig gjort som plus 50. Om jag inte hade fått allt taget ifrån mig. Jag levde ett bekvämt liv. Jag gjorde Farmen. Fan, de betalade mig miljoner för att stå där och göra den här dumheten. Liksom. Och jag trivdes inte med det. Men det var för mycket pengar för att, liksom, för att tacka nej till. Jag sa, vad ska jag verkligen göra ett år till? Nu fick jag sparken. Så de löste det åt mig. I Paulus kom det en massa riskkapital. Helt plötsligt så var det inte längre den entreprenörkänslan i företaget, utan vi hade flashigt kontor. Vi satt där i Small och Scandinavia, en av skraporna där högst upp. Ovanför AIK satt vi. Det brukar jag tycka var lite roligt när vi träffade dem i hissen. Hammarbyare, hur känns det om Hammarbyare? Ovanför er i huset. Faktiskt någon som svarar rätt bra där. Ja, det är väl enda gången ni ovanför oss i serien. Touché, bra comeback. Men jag trivdes inte. Jag trivdes inte med de människorna som kom in där. Jag trivdes inte med det kändes som det sakta så här, även fast jag hade beslutande rätt med alla produkter och sånt där, så kändes det lite som om man liksom gled lite på kvaliteten, gled lite, du vet. Och helt plötsligt så var det intressantare att sälja mycket än att vara bra. Och idag så kan jag bestämma helt själv med robertos.shop. Vi har bara de bästa. Om vi har en pasta, det är pasta i granjana. Den är handgjord. Den är torkad i 24 timmar. Den är ursprungsmärkt. Den är mästerlig. Min olivolja. Det är det som folk säger så här, jag har bra olivolja. Nej, men vi lägger ut varje år. Ni kommer få se när vi har lämnat in analysen. I november brukar vi göra den när hela skörden är klar. Och så lägger jag allt ut. Det här är vår olivolja. Det här är från labbet. Det här är världsklass. Det här är våra resultat. Årets skörd. Förra året, förra året hade vi 0,12 i surhetsgrad. Det är helt fan. Ju lägre desto bättre. Det är där man mäter kvalitet på nylla år. Förra året när vi skördade var 0,17. Och i år ser det ut att bli att det är mellan där. 0,12 är det bästa vi har gjort. Men 0,17 är superbra. Allt under 0,2 är ju skitbra. Man mäter då kvaliteten. Under 0,8 är extra virgin. Och det där är ju en skandal. Ni vet att när de testade, Livsmedelsverket testade de 21 vanligaste oljorna i svenska butiker. 17 var inte extra virgin. De kom inte ens under 0,8 är ju skräp. Förstår du? Vår är liksom nästan 8 gånger bättre, va? Eller ja, vad det nu? Ni får nog räkna. 0,12 är 7 gånger bättre eller något sånt där. Ja, jag är dålig på huvudräkning. Men de kom inte ens under 0,8, vilket är skräpolja. 3 av oljorna de testade var lamporna, alltså lampolja, vilket är katastrof. Så handlar inte det här skräpet i butik, utan handlar, ni behöver inte handla min olja, men se till att ni handlar en bra olja, för att det är livskvalitet. Så rådet att bygga om sitt liv, att våga misslyckas, att hitta sin mentala styrka. Jag får ofta frågor om det där. Jag har så svårt att hitta disciplinen. Jag har så svårt att liksom hitta motivationen och sånt. Så här, lita inte på motivation. Motivation är flyktig. Jag kan säga så här, jag springer på morgonen. Jag tränar nästan varje morgon. Folk säger att jag hittar disciplin. Vad hittar du motivation? Jag hittar ingen jävla motivation. Jag menar så här, 90% av tillfällena när man vaknar klockan 5:30 och ska dra av ett löppass liksom med 10 grader minus. Jag kan säga 0 av gångerna är man motiverad. Man måste vara disciplinerad. Man måste ha vilja. Och som sagt, vilja är inte något man är född med. Utan vilja är något man bygger. Och för att bygga vilja så måste man börja träna. För vilja är precis som en muskel. Ju mer man tränar den, desto starkare blir den. Så sätt inte igång med för stora projekt från början, utan börja sakta, precis som med vikter. Vänd kroppen vid lite disciplin. Så här, gör, jag menar, som folk säger så här, jag vill börja träna, så här, vad ska jag göra? Så här, gör 5 armhävningar ikväll. 5 armhävningar, så lite, ja. Vet du hur mycket 5 armhävningar är? Det är 100% bättre än 0 armhävningar. Så att i början, för att bygga vilja och disciplin, så ska man sänka ribban så lågt att den fan inte går att krypa under. Det ska vara skam. Att mycket, och jag har jättemycket PT-kunder som verkligen har lyckats med sin träning genom att sänka ribban. Man kommer hit och tränar en gång i veckan och de andra dagarna tränar man själv. Men i början handlar det bara om att bygga disciplin och rutiner. För det är inte vad du gör någon gång ibland som är det avgörande. Det är vad du gör dagligen. Så du måste få in din, liksom, din träning, de grejerna som gör ditt liv bättre varje dag. För jag lovar dig, ett halvår av 100% fokus, 100% disciplin, 100% liksom inte ducka grejer, det kan ändra hela ert liv. Så börja träna disciplinen och viljan. Små grejer. Ta en kall dusch på morgonen. Kall dusch! Ja, kan du inte ta en kall dusch? Har du inte den disciplinen att du måste ha cozy till och med liksom i liksom 10 sekunder behöver du för att börja bygga, att göra livet lite obekvämt. För grejen är, har man haft det obekvämt, det är liksom, kampsporten är en så otroligt viktig del i att bygga liksom pannben. För är man van med att livet är jobbigt, ja, men så om man tränar kampsport, då är livet man tränar, jag menar, som proffsboxare tränar man jättemycket, men en vanlig kampsportare tränar väl kampsport 3 gånger i veckan, 1,5 timme. Ja, men 3 gånger i veckan, 1,5 timme, är livet jävligt obekvämt. Det gör lite ont också. Vilket bygger ryggrad, vilket bygger pannben, vilket gör att du kan omvandla det till livet, för att du blir van att ha det obekvämt. Och det är det den kalla duschen gör. Den gör att du gör ditt liv obekvämt på riktigt, alltså med flit. Och ju mer man börjar göra det, att man gör med flit jobbiga saker, man går upp lite tidigare, tränar lite, man tar bort dumma saker som man vet är liksom så här, inga jättegrejer. Jag menar, som man väger lite för mycket, sluta dricka det tjock liksom. Jag menar drick öl en gång i veckan. Jag menar, öl är liksom i princip flytande kanelbulle. Så drick det inte tjock. Börja inte med massa jävla superdieter, för att man måste så här, få in saker som funkar resten av livet. Du vet, hälsa, disciplin, mental styrka, det är liksom ingen, många uppfattar det som att man har ett startdatum och ett slutdatum, till exempel med träning, men så funkar det inte, utan förhoppningsvis är kroppen något ni börjat ta hand om för länge sedan, kanske idag, och slutar den dag ni dör, som kommer vara lyckligt mycket längre bort om ni sköter hälsan. Så att gör ett liv obekvämt, börja bygga pannben, se till ha större framruta än backspegel i ert liv, sluta läsa om föregående kapitel i ert liv. Det har redan passerat. Ni är liksom, jag är de 2 viktigaste orden i ert liv. För vad ni sätter efter det kommer sätta tonen för ert liv. Men för att jag har ingen disciplin. Jag har folk som säger så här, jag är fet, hör ni. Folk säger, det är fan den dummaste man kan säga. Du är inte fet, du har fett på din kropp. Det går att ta bort. Om du äter rätt och rör på det, så går det bort. Du är inte fet. Däremot så kommer du ständigt, jag är svag, jag orkar inte. Så det finns folk som har gjort fullständiga, mirakulösa förändringar i sitt liv. Och man bestämmer att sätta något annat efter jag är. Och definiera, för vet du vad? När man snackar skit om sig själv, jag är fet, jag är trött, jag orkar inte, jag har ingen disciplin. Vet ni vem som lyssnar? Du. Så varje dag har man ett val. Man går upp och man väljer, ska jag vara stark idag? Eller ska jag vara svag? Väljer att vara stark.